uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Oj, 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 nu vrids temperaturen upp. Det är dags för åttondelsfinaler. Och det här är detaljerna du behöver hålla koll på för att VM ska bli ännu roligare.
Vi ser fram emot 51:e omgången ungefär i fighten mellan Gabriel och Haaland. Vi snackar Brasilien mot Norge.
Och så lite värde på det, för i Mexiko drar det in golden showers. Räknar med att det kommer regna piss ner från himlen över de engelska fansen.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ska vi bara ta en liten kort svensk uppdatering? För det finns ju ändå lite halvnytt sen vi hörde senast.
Ja, men också bara för att liksom stänga den där, det kapitlet som vi har ägnat oss åt i den här VM-resan, eller hur?
Ja, och det är ju helt enkelt att det blev ytterligare kärleksförklaringar i princip till Sverige och från Sverige till förbundskapten Graham Potter, som absolut bedyrar att han än så länge inte är på väg någonstans, utan den här resan den vill han fortsätta på med Sverige. Det finns ett EM om två somrar och det är liksom det första, möjligtvis sista, men absolut ett mål han riktar in sig mot.
Ja, men känns väl ändå bra. Jag såg en helt galen statistik, jag kommer nämna det lite senare också. Men det är 9 stycken tränare, förbundskaptener, som har fått gå eller sagt upp sig själva i samband med det här VM:et.
Sjukt.
Alltså det är riktigt sjukt. Då känns det också bra att det finns liksom den andra sidan. Fortsättningen.
Ja, exakt. De som också är nöjda med vad de har och att de liksom jobbar på med någon
slags... Gräset är inte alltid grönare.
Nej, verkligen inte.
Oftast är det någon typ av hybridmaterial, det som kallas för konst. Nej, jag skojar.
Men det känns ju som otroligt länge sedan, som typ 3 veckor sedan som Sverige spelade sin 16-delsfinal.
Visst.
Hur mycket som helst har hänt sedan dess i det här slutspelsskedet. Tänk att bland de senare sakerna, Kap Verde var några minuter från att ta Argentina till en straffläggning i sin 16-del. Ett av många dessutom, men det här var väl ändå det mest oväntade, att de lyckades kvittera mot regerande världsmästaren, inte bara inom ordinarie tid utan även under förlängningsspelet innan Argentina lyckades göra segermålet.
Ja, men de bevisade kanske också att det där inte bara var liksom ett 0-0-resultat mot Spanien lite på tur, utan det finns någonting här i det här laget. Kanske också någonting att bygga vidare på, eller hur? Inför nästa mästerskap.
Och under ordinarie tid fortfarande obesegrat.
Ja, just det. Den där statistiken. Det är de och Nederländerna.
Exakt.
Men du, det har ju spelats en herrans massa 16-delar. Om jag ska ta med mig en grej från dem, från den här massan, så det är ändå Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti.
Chockare liksom, att du fastnar vid honom.
Marry me, Carlo.
I came all the way from Sweden. Please give me your jacket.
Ja. Men just det här, efter den här också väldigt dramatiska matchen mot Japan som Brasilien lyckas vinna genom att göra mål i den 95:e minuten i den allra sista sparken i matchen. Carlo Ancelotti, han firar ju inte det här. Och efteråt så förklarar han, det här handlar om respekt. Han säger att jag såg ett japanskt lag på andra sidan planen. De hade gett precis allt. De fick oss att lida i 95 minuter. De kämpade med ett otroligt mod. Jag har varit med länge och vet exakt hur smärtsam en sån här förlust kan vara. Och ibland är det bästa sättet att visa respekt för motståndarna att förbli ödmjuk i sina största ögonblick. Och Brasilien är vidare, men vi vet att vi måste bli bättre, för VM blir bara svårare härifrån.
Och jag har fastnat vid den inre fighten i det belgiska landslaget mellan Tielemans och Trossard i 16-delen mot stackars Senegal, som var värt ett bättre öde. Men herregud vad Belgien krampade, vad de var frustrerade, och det var så tydligt där i ett läge också nära vätskepausen i den andra halvleken, där det blev i princip liksom ett preludium till slagsmål mellan lagkamraterna Tielemans och Trossard. Tielemans var galen, han skällde, han fortsatte och ryta in emot att de skulle samlas där. De började knuffas mot varandra så att lagkamrater var tvungna att gå emellan. Då var ju ställningen 0-2 underläge, och det såg inget vidare ut för Belgien. Sen spolar vi 20 minuter framåt i tiden, och då är det ett inlägg från Trossard som knoppas in av Tielemans till 2-2 i den 88:e minuten, och så blir det förlängning, och väl där så var det Tielemans som kickade in straffen till 3-2-seger och avancemang. Det var en sån intensiv liksom känslostorm som jag har svår att släppa efter den där 16-delen.
Ja, från det ena till det andra. Men du, låt oss sätta tänderna i åttondelsfinalerna då. Det är ju återigen ett smorgasbord av ganska smaskiga matcher att se fram emot.
Vi har Kanada mot Marocko. Det är ju alla tre värdnationerna fortfarande kvar. Turneringen Kanada, det svagare laget utav dem. Mexiko och USA är de andra ju. Med Kanadas amerikanska förbundskapten Jesse Marsh, han som hade det här mantrat och talet efter segern i 16-delen med "You are Canadian heroes!" och det här. Att de har satt hopp till hela "The Canadian future!" bla bla bla. Han är lite mer nedtonad inför den här stora uppgiften att ta sig an afrikanska mästarlaget Marocko, som ju också var i semifinal i förra VM. Och det är på sin plats, tycker jag, att vara lite ödmjuk här från Jesse Marsh sida, därför att de har ju inte riktigt bevisat sig, det här kanadensiska laget, mot tufft motstånd. De vann i sitt gruppspel mot Qatar, de spelade oavgjort mot Bosnien-Herzegovina och de förlorade mot Schweiz och besegrade sen efter en nervös tillställning mot Sydafrika i 16-delen. Här tror jag att det tar stopp mot Marocko, som ju har liksom bara byggt vidare på det som de började med för 4 år sedan i VM i Qatar när de blev 4.
Senare ikväll är det ju Paraguays tur att ta sig an Frankrike. Paraguay som ju sensationellt slog ut Tyskland på straffar. Mm-hmm. Det har fått följder. Igår kom ju nyheten att Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann kliver av. Det här efter ett möte med tyska förbundet. De bad i princip honom sluta, annars skulle han bli avskedad. Ja. Så han tog den liksom i egna händer. Förbundet har också bekräftat att de förhandlar med förre Liverpool-tränaren Jürgen Klopp.
Ja, det är en oväntad transparens här.
Eller hur? Mm. Är det liksom en förhandlingsstrategi för att Jürgen ska kunna säga nej? Det vore ju såklart en drömvärvning för tyskarna.
Mm. Han vill väl de vill väl bara att folk ska sluta tycka från sidan och säga vi hör er, vi ser er och vi ser det ni ser också.
Men återigen, 9:e tränaren alltså som får gå i samband med det här mästerskapet. Paraguayanerna däremot, de fick ju njuta av en nationell helgdag. Vi var inne på det i förra avsnittet. President Peña hade utlyst en sån. Man undrar ju lite vad som ligger i potten om Paraguay skulle mäkta med den här ännu större skrällen då i att slå ut Frankrike.
En veckas extra semester.
För helvete.
Ja, exakt.
Apropå den här typen av envåldshärskare då, jag säger inte att Peña
typ
är det. Men det här med att bara liksom kunna skicka in en nationell helgdag hur som helst.
Ja.
Det har ju länge skämtats, rent av ryktat, som att franska anfallsstjärnan Kylian Mbappé och hans liksom eventuella inflytande i lagen som han har spelat i synnerhet då franska landslaget och hans förra klubb PSG. Om jag säger att han smeknamn är diktatorn, kanske du förstår vad det är för typ av inflytande vi pratar om här.
Just det.
Och det här är ju ett surr som har varit i flera år och som också genererar otroliga memes som ses som miljontals.
Sregan! Kante, omae wa mou wakatte iru. Boru o uketa ra zenbu ore ni watase. Hai! Sregan!
Det här är liksom ett klipp i manga-stil,
ja,
där
exakt.
Mbappé är avbildad som en general och så är det franska landslagets spelare som i tur och ordning kommer fram till honom, knäböjer och ber om sina order. Och det vi hörde här är alltså mittfältaren Kanté som blir instruerad att varje gång du har bollen, passar den till mig. Men som du kanske lade märke till var ju Mbappé också i allra högsta grad delaktig i att grusa Sveriges fortsatta VM-drömmar.
Jo, tack.
Efter sitt första mål i matchen, då ställde han sig och gjorde honnör som ett del av sitt firande.
Mm.
Det här tolkar ju internet som ett direkt svar på de här skämten, på de här memesen. Och att Mbappé såklart har tagit del av dem. Och som om det inte vore nog, på planet tillbaka till Frankrikes läger, då har det kommit ett klipp där hörs Ousmane Dembélé, hans anfallskollega och övriga lagkamrater, kalla Mbappé för ett nytt smeknamn, Mobut. Ja, och Mobutu, som det här anspelar på, CCCK, det var ju en diktator som styrde Kongo-Kinshasa. Alltså, som han själv döpte om till Zaire. Och så härjedan där, från 1965 till 1997, känd för en extrem kleptokrati. Han skodde sig något djävulskt på Kongos statskassa. Han förskingrade liksom 100 miljoner kronor, beräknas det. Samt låg bakom omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter och en extrem personkult. Mbappé, Mobutu.
Men betyder väl också mål? Så kan det finnas en ordvits här.
Wow. Den flög faktiskt över mitt huvud. Men du har helt rätt. Det betyder verkligen det.
Ja.
De är inte bara bra på fotboll, de är också fyndiga.
Däremot kommer de få klara sig utan Aurélien Tchouaméni i sin åttondelsfinal här då, Frankrike mot Paraguay. Det sägs de senaste rapporterna. En känning i ett lår. Men han ska kunna vara tillbaka till en eventuell kvartsfinal.
Man känner bara, åh nej. Vem ska de nu stoppa in på det där mittfältet?
De har ju ingen på bänken som är något att ha.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja du, sen är det svårt att låta bli att liksom stanna till lite extra länge vid det här fantastiska mötet. Brasilien mot Norge, coacherna Solbacken mot Ancelotti. Du har ju en tydlig favorit där, vet jag ju.
Ja, oh, marry me Carlo.
Let's do it Carlo och klock, eller hur? Det är ju också en duell som har fördjupats på något vis och spetsats till ytterligare med anledning av hur den norska förbundskaptenen Ståle Solbakken tog till orda i omklädningsrummet efter Norges 16-delseger.
Så att alla kan vara drita fulla i 14 dagar i Norge utan att någon ser rart på dem. Det är det dere som har skapat. Det ska du fan med ta med det. Och idag ska du njuta. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
Wow, rev det av den reaktionen?
Absolut.
Det är helt sjukt alltså. Det är någonting med norskan också som gör att det är så, jag har så svårt att ta det här på allvar. Ja. Man står där och säger det där. Då hade man velat ha en Jesse Marsh. But you're fucking Norwegian heroes.
Ja, just det. Men det har de ju redan konstaterat med sina vikingabilder inför mästerskapet.
Ja, men dritt är fulla i 14 dagar.
Ja, det var ju det han var inne på där också. Att liksom, de har gett mandat till hela norska befolkningen att gå omkring och supa 14 dagar i rad utan att någon höjer på ögonbrynen. Jag tycker att det var en härlig folklig förankring ändå och liksom kännedom kring hur det tas emot där hemma också, hela norska fotbollsfesten.
Det är en grym ansats till någon typ av psykologisk thriller. Alltså The Purge 3, Norwegian Edition. 14 dagars fyllan som liksom, vadå, inte spårar ur.
Exakt, exakt. Men det ska bli kul att se den här coachduellen ju, Ståle Solbakken mot Carlo Ancelotti. Men framförallt ser jag fram emot den här duellen som många andra också pratar om. Den är given. Det är mittbacken Gabriel i Brasilien till vardags i Premier League-vinnande laget den här säsongen, Arsenal, mot Manchester City-anfallaren Erling Braut Haaland. Det här är ju liksom inte första gången de ställs mot varandra.
Nej, det är som att hela deras karriärer, framförallt i England då, har lett fram till det här ögonblicket.
Ja, de har stått öga mot öga många gånger i Premier League. Och det är inte direkt mysig kramfest och leenden och sådär lite skämtsamt när domaren har blåst av för en frispark. Utan det är ju hetskt och alltså tufft från minut ett. Det finns en drös klassisk ögonblick att blocka fram här om man skulle titta tillbaka på hur det har sett ut de senaste åren. För ett par säsonger sen så var det en toppmatch som det alltid är när de möts. När City kvitterade en Arsenal-ledning och Haaland rusar in och ska plocka bollen ur nät. Och då tänker man, det här har man ju sett förut när något lag liksom snabbt vill tvinga motståndaren att sätta igång spelet genom att lägga bollen på mittlinjen. Nej då, han tar den för att hysta den i bakhuvudet på Gabriel som står liksom ett par meter framför. Och jag fick såklart frågor om det där efteråt och liksom, var det där verkligen så bra? Jag ångrar inte mycket här i livet, sa Haaland som enda kommentar på den incidenten. Och vi behöver inte heller backa bandet längre än 3 månader för att hitta en hel match där den här duellen, den här heta fighten verkligen ger härlig tändvätska inför det som stundar i åttondelsfinalen.
And right in the middle of it all, Erling Haaland versus Gabriel Magalhães. A battle that honestly looks more like UFC than Premier League football.
Ja, det här är YouTube-content från Football Report. Och med en liten beskrivning om den brottningsmatch som varade i april där när de här lagen möttes. Det var lika mycket slagsmål som det var liksom bolldueller. Gabriel var, som man ju säger, all over him och him här i Haaland då. Han knuffades, han drogs och tröjor gick bokstavligen sönder under den här matchen och de tänjde på gränserna och de slet. Det gäller inte bara Gabriel som mittbacken här utan såklart också Haaland och det är fula handsmällar och armbågar upp i ansikten och veka livet och det knuffar efter avblåsningar hela paketet. Ett sånt där ögonblick när de liksom ställer sig panna mot panna för att någonstans ha den här dans skallen hängande i luften. Vem ska ta det klivet? Det är mycket som står på spel då. Röda kort kan liksom viftas med. Men det är så här mycket aggressivitet det är när de möts, Gabriel och Haaland. Och så kom liksom den där 100:e bollen mot Manchester City-anfallaren, norrmannen, i den här matchen. Gabriel är såklart där. Han är tuff, han är närvarande, men Haaland går in, tar smällen, den fysiska kontakten, vrider runt, får med sig bollen och pang, så är det ett segermål för City oavsett. Och Gabriel har också beskrivit det som att det här är ju den tuffaste motståndaren han ställs mot, också återkommande. Men att han uppskattar den här fighten, och det gör vi alla runt omkring också. Men snacka om att de är otacksam liksom, för en mittback att hantera. Om Gabriel kanske är den som har mest erfarenhet av, och dessutom mest bevis för att han är en bra försvarare som kan deala med den här monster-normannen, så spelar det ingen roll om man gör det i liksom 98 sekvenser under en match som är 95 med tilläggstid. För till slut så tar han ändå den där vändningen och den där fighten och trycker in bollen i mål. Det finns statistik från den här VM-turneringen som berättar att Erling Braut Haaland har gjort mål på 7,25% av sina bolltoucher.
Åh, jävlar.
Det finns liksom ingen som har gjort mål med en större andel av bollberöring sedan den här statistiken började föras. Så det har vi lärt oss under det här mästerskapet 1966.
It's coming home.
Ja, mot Elfenbenskusten nickade han en boll där i början av matchen, 140 sekunder in i 16-delen. Sen rörde han inte bollen på nästan 28 minuter.
Ja, just det.
Och sen när läget kommer då i slutet av matchen, så är det såklart Erling Braut Haaland som avgör den och tar Norge till den här åttondelsfinalen.
Ja, det är så himla speciellt med den där typen av måltjuvar. Det är sjukt att kalla honom för en måltjuv, men han är ju det också i det här breda registret.
Och så bär vi med oss den här sjuka statistiken då, att Norge ju aldrig har förlorat mot Brasilien.
Just det.
De har ju inte haft så många chanser visserligen, eftersom det bara är i princip i VM som man kan möta lag från andra kontinenter, om det inte är träningsmatcher och så då. Men vi minns ju när de var i VM senast, 1998, då var det i gruppavslutningen där som Norge besegrade Brasilien med 2-1. Tor André Flo och de andra, ska man ha med sig att Brasilien var klara gruppsegrare redan inför den där matchen. Men det är också, alltså det är bara en sån sjuk formulering att ta med sig. Gabriel mot Haaland, och Norge har aldrig förlorat mot Brasilien.
Nej, precis. Den gången räckte det väl till final för Brasilien, så det kanske var något lyckligt omen, men...
Ja, nej, men
de har
precis
inte riktigt den marginalen den här gången och torskar den här matchen.
Nej, men kanske är det skjutsen de får här efter Gabriels duellseger mot Haaland, vem vet.
Som du är inne på, tränarkampen mellan Ancelotti och Solbakken. För jag kollade upp lite det här. Ancelotti, när han var i Real Madrid, då mötte ju han Erling Haalands Manchester City 6 gånger. Mm. De första 4 matcherna, då lyckades Haaland inte göra ett enda mål. Och på de sista 2 gjorde han ett respektive i varje. Alltså han har gjort 2 mål på 6 möten mot Real Madrid. Ancelotti har ju någonting i sin liksom receptsamling på hur man kan stänga av Haaland, inte ge honom någon yta, inte ge honom några bollar. Alltså det där kan ju han, och det är ju väldigt mycket som du är inne på. Han har gjort så där tidigare också. Då hade han en tysk back som heter Antonio Rudiger som fick vara den här, vad ska man kalla det, liksom klistrad på Haaland mer eller mindre hela matchen och bara vara där och förstöra för honom. Och det funkade ju väldigt bra. Och alltså Ancelotti är ju också en väldigt pragmatisk tränare, om jag nu behöver sälja in honom ännu lite mer för dig.
Alltså, jag är ju med på Ancelotti-tåget, men snart blir jag obstinat bara för att du dyrkar honom så. Oh. Liksom,
men han har ju liksom inte så mycket en egen stil som han alltid måste hålla fast vid, utan han är ju väldigt anpassningsbar och tar lite...
älskar det.
Visst gör man det? Oh. Och att han har varit i en klubb som Real Madrid, där förväntningen är att det ska spelas underhållande fotboll. Att Stadio Bernabeu, som deras hemmaarena heter, att fansen där som alltid står och viftar med vita handdukar, näsdukar, för att uttrycka sitt missnöje. Att de är ju liksom så himla... De måste höga krav på det laget. Ändå kan han bara parkera bussen, försvara med hela laget. Alltså skita i allt det där, för att det är viktigare att få ett resultat. Och lite samma läge är det ju Brasilien. Förväntningarna på att Brasilien ska spela den här flärdfulla Joga Bonito, den vackra fotbollen, det vackra spelet. Det skiter ju han fullständigt i. Behöver det sättas liksom 6 man i straffområdet, då gör han det. Mm. Om det så även är mot Norge. Ja, du... Vi ska ta oss över till Mexiko-England. Det håller ju på att koka upp till att bli en riktig drabbning det här.
Den här matchen ska spelas på Azteca-stadion nu, som vi fortsätter kalla den. Som har varit värd för VM-turneringar förr. Och det finns ju klassiska tunga ögonblick från VM-historien 1986 för England. Att liksom bygga vidare på det här. Det är Guds hand och det är Maradona som dribblar loss ett helt försvar och sådär. Så att nu är de ju tillbaka på den skådeplatsen.
Och Englands förbundskapten Thomas Tuchel, Tommy som de kallar honom allt oftare. Han tog fasta på det här, för han fick ju fråga om det här på presskonferensen. Han berättade att han minns ju de här målen. Att Guds hand är ett mål som aldrig hade stått idag. Dagens understatement kanske. Men att han är inne på att det finns någon typ av karmautdelning här. Vi kommer att bli belönade. Det är karma. Karma kommer gynna oss. Vi kommer att vända på det här. Vad tänker du om det här?
Bullcrap. Alltså, vad är det för skitsnack? Ska det vara en professionell tränare som pratar om att det som England föll offer för 40 år sedan, det kommer liksom nu på något vis komma tillbaka.
Vi sluktade lite Raymond Domenech, om jag nu slaktar hans uttal, så ber jag ursäkt för det.
Men det är Domenech, okay.
Ja, han som den gamle franska
plockade ut folk i olika klubblagstrupper utifrån deras stjärntecken.
Ja, exakt. Mm.
Ja, det luktar lite så. Och det känns ju jättekonstigt när det är Tuchel vi pratar om.
Men som sagt, vi ska till Estadio Azteca. Mm. Som vi var inne på i vårt allra första avsnitt av den här VM-resan. Mm. Höjdskillnaden. Det här kommer vara en enorm faktor. Mexico City, det är beläget över 2000 meter över havet. Den tunna luften, den lägre syrehalten och luftmotståndet, det kommer göra att de engelska spelarna, de kommer gå igenom en enorm fysisk prövning. Eftersom de inte har haft sitt läger på hög höjd, de har inte kunnat förbereda sig inför den här matchen på ett tillräckligt adekvat vis. Atleter brukar ju träna i 1 till 2 veckor för att förbereda kroppen. Men det finns faktiskt en liten glitch som man kan utnyttja i det här. Mm. Eftersom det tar ett tag för kroppen att ställa om till de här förhållandena, så går det faktiskt också att resa istället för jättemycket tidigare, väldigt sent, alltså väldigt nära in på matchen, och riva av den innan kroppen hinner anpassa sig och sen då börja strejka. Det är ett fönster på ungefär 8 timmar som man har innan kroppen ställer om till den här förändringen av syrehalten och höjden. Problemet är bara att FIFA tillåter inte det här.
Nej.
FIFA vill att lagen är på plats senast dagen innan. Även det här kommenterade Thomas Tuchel. Han säger att de har pratat med andra lag som har gjort den här resan, gjort den här typen av matcher. Rekommendationen är att åka 10 dagar innan eller så nära in på, men inget av det går. Det här kommer vara en stor nackdel för oss. På samma sätt som det är en enorm fördel för det mexikanska landslaget. Faktum är att de bara har förlorat 2 tävlingsmatcher på Estadio Azteca. Det här är sen de åkte ut i kvartsfinalen i VM 1986.
Oj, sen dess har de förlorat 2 tävlingsmatcher.
På Estadio Azteca.
Wow.
Ja. Den första förlusten kom 2001 mot Costa Rica.
Oj, det var konstigt. Okay. Mm.
Det var en så stor grej att den matchen har ett smeknamn. El Aztecaso. Det här var alltså Mexikos allra första förlust i ett VM-kval på Estadio Azteca. Det var så unheard of att förbundskaptenen fick sparken. Den andra förlusten inträffade 2013, alltså 12 år senare, mot Honduras. Även då fick förbundskaptenen sparken.
Oj, vad ska hända efter den här åttondelsfinalen?
Det här var alltså 13 år sedan. Det är en mardröm att möta Mexiko på deras nationalarena och försöka få med sig ett resultat. En
som fubbit. Vet,
eller hur? Alltså, verkligen. Mm. Men en som vet hur det är att möta Mexiko där är förre USA-keepern Brad Friedel. Och han har en väldigt tydlig idé om hur man ska göra för att vinna.
Mexico is so average. I've played yes. against them for years.
Yeah.
I know what they do because they're playing in altitude. Mm. They look faster than everybody. They're an average team, below average actually. Mm. They are so beatable and their fans get on them. Mm. If England go there, just get through the first 15 to 20 minutes yeah. and they will win the game. The altitude's no joke. The heat is no joke. Mm. It's hard, but England are so much better than Mexico.
Han sågar ändå Mexiko lite längs fotknölarna här. Det är ett below average lag.
Är det här The Rest is Football på Netflix?
Ja, men exakt. Med Gary Lineker och grabbarna.
Mm. Ja,
men budskapet är ju enkelt här. Håll i och håll ut första 20. Släpp för allt i världen inte ett mål. Och sen ska det bara vara nedförsbacke.
Man kan tänka sig att det är ett ganska simpelt tips. Men nog så viktigt, tänker jag, att känna igen och känna in vilket lag man är här. Att England inte kan vara England, kanske, första 15 minuterna. För man tänker ju annars att det skulle vara de som gör det här trycket och rycket inledningsvis. De kanske behöver vara lite klokare än så.
De behöver vara lite som Carlo Ancelotti.
Ja, såklart.
Men det är inte bara höjden som är problemet med att vara ett bortalag i Mexiko. Mm-hmm. Ecuador mötte ju Mexiko i 16-delen. Mm. Efter matchen kom det in ett formellt klagomål till FIFA. Därefter att mexikanska fans hade letat reda på Ecuadors spelarhotell. De hade stått och skjutit fyrverkerier, bangers, tutat med lufthorn, slagit på trummor, varvat motorcykelmotorer och som löken på laxen också spelat musik hela natten lång.
Det där pågår ju ganska ofta i framförallt kanske Latinamerika. Jag noterade, eftersom vi i vår familj följer Suriname ganska nära. Mm. De försökte ju kvala in med playoffspel och så vidare. Och jag vet inte om det var då eller om det var VM-kvalet innan det. De är ju mer kopplade till karibiska där. Så gick ju det laget ut då på gatan och dansade till bortas, eller till supportrarna som spelade musik högt mitt i natten.
Kill them with kindness.
Ja, och bara visa, vi bryr oss inte.
Nej, men precis.
Bra musik.
Även Turkiet är ju kända för den typen av aktivitet, om vi kan säga så.
Precis.
Ökänt land att komma till, till exempel i Champions League. Mm. Ecuador skickade in som sagt ett formellt klagomål. Och citat bland annat, det här beteendet ligger långt ifrån de principer om fair play, jämlikhet och sammanhållning som ett fotbolls-VM bör stå för. Och med anledning av det här nu så har det kommit uppgifter om militärbarrikader och avspärringar i kvarter runt om det som sägs vara Englands hotell, samtidigt som det officiellt är hemligt var engelska landslaget ska bo. Och Tuchel bemötte även det här i sin presskonferens och konstaterar krasst, vi försöker vara redo för allt. Dessutom så ska ekvadoriansk media ha blivit anfallen av mexikanska fans, vilket också är en klassiker. Mexico City är ju en otrolig stad att vara i. Jag har varit där själv, jag längtar hela tiden tillbaka. Men jag har förstått det, som att vara ett fan till ett annat lag, då är inte det en plats liksom, där du ska kanske ha på dig lagtröjor och verkligen visa en annan typ av tillhörighet. För då kommer du bli attackerad, i alla fall finns risken för det. Och inte heller media är alltså fredade. Ekvadorianska journalister vittnar om att de har blivit knuffade, fått saker kastade på sig, både ting och vätskor. Mm-hmm. Och apropå det finns det ett uttryck som du kan höra på mexikanska och centralamerikanska läktare. Van los miados.
Okej.
Okay. När du hör det, då gör du bäst i att ta skydd, ducka. Mm. Alltså ner med dig bara. För då kommer det regna piss från himlen. Jag vet, det är nämligen en jättevanlig grej att på de övre sektionerna på arenorna så kastar de muggar eller till och med plastpåsar, alltså kissbomber, ner för läktarna eller in på planen. Särskilt om det är en gästande spelare som firar mål framför hemmaklacken. Fråga bara USAs förre anfallare Charlie Davis.
I was very fortunate I got to score in this game and I always dreamed of playing in this game and they're throwing piss at me. Bags of piss.
What the fuck?
And batteries and coins and bottles.
Det är så nasty.
Det är så himla nasty. Samtidigt, han firar alltså framför hemmaklacken.
Kanske inte heller onasty.
Men du som har varit runt i världen, har du varit med om det här?
Nej, piss har jag inte identifierat. Däremot har ju liksom folk kastat på övre sektioner så här ölburkar och sånt. Mm. Som jag har då droppat ner på. Men det känner jag inte har varit med flit på det sättet. Utan mer i frustration. Du vet, man kickar en burk som står någonstans.
Ja. Van los miados.
Ah, okay.
Mexikanska Golden Showers.
Jag lägger det på minnet att liksom ta på mig ponchon.
Ja, verkligen. Mm. Ännu en gång kommer den väl till pass. Men alltså, att hålla koll på i den här matchen. Mm. Inte bara Englands sargade, utmattade, höjdsjuka spelare de första 20 minuterna och pisset som regnar ner från skyn den här heta mexikanska sommarkvällen. Om det nu blir det, för det har ju snackats om att flytta matcher och sånt. Inget har bekräftats kring det.
Nej.
Skulle England reda ut det här, då kan det låta så här efter slutsignal. Efter vinsten mot Kongo Kinshasa, då står ju Englandsspelarna på rad med armarna om varandra och så sjunger de Oasis Wonderwall tillsammans med fansen. Den här grillhitten, trubadurstandarden, strandraggarpärlan som förpestat svenska förfester i decennier. Och nu tack vare VM och England så har den börjat streamas febrilt på nytt. Det har varit en 50% ökning bara den senaste veckan och den har tagit sig in på den engelska singellistan igen på 17:e plats just nu.
Jag såg Noel Gallagher från Oasis kommentera det här redan efter första gruppspelsmatchen när det hände, när de besegrade Kroatien, att han har ju verkligen distanserat sig från den här låten. Alltså det här är ju, han bryr sig inte om den här låten. Han tänker bara kul att de tar den. Den är ju liksom inte våran längre. Det var hans reaktion. Och min reaktion är vad skönt att slippa Sweet Caroline. Wow.
Ja, men den, just det,
den är vi ju så klara med nu. Och den är ju liksom egentligen inte ens nödvändigtvis Englands landslag på dam- eller herrsidan, utan den har ju figurerat i baseball, en amerikansk fotboll, alltså alla typer av sporter, framförallt på amerikansk mark egentligen. Jag tycker att det är ändå härligt att de har tagit en annan hit den här gången. Fler åttondelar att se fram emot än när man tittar på pappret som jag känner att jag borde gå igång på är ju det iberiska derbyt, för att låta intellektuell. Portugal mot Spanien. Tack så mycket, den iberiska halvan.
Ja.
Jag känner inte att min pepp inför den här matchen kommer helt naturligt, Samir.
Ja, men det är ju, om jag tänker på Portugal så tänker jag på ett gäng frustrerade män. Ja. Det är väldigt mycket krampaktighet och frustration i det laget. Och Spanien fortfarande inte släppt in ett enda mål.
Nej, men
det är ett recipe for disaster.
Exakt, det är ju det som är ingångarna här, att det är Portugal med låg kreativitet, tempot inte heller särskilt högt, och Spanien vars målvakt Unai Simón nu har en rekordartad svit i VM vad gäller hållen nolla. Men det är också någonting liksom utifrån det som får mig att känna att det här kommer liksom inte bli så himla sprakande och kul.
Ja, men det är så sjukt för att Portugals mittfält,
ja,
alltså det är sådana lyxlirare där.
Ja, det är där det har varit tveksamheter utifrån vad man har för förväntan. Här finns ju Vitinha, här finns João Neves, Bruno Fernandes, med förbundskaptenen Roberto Martinez ledning, så har ju de inte lyckats leverera någonting som gör att man går igång på det här landslaget, som en del, exempelvis Radiosportens expert Johan Elmander, faktiskt har tippat hela vägen till VM-guld.
Ja, sen, men det är liksom bara för att sätta det i kontext, det är alltså Champions League-vinnare,
ja,
Bruno Fernandes mittfältare i Premier League som blir utsedd till årets spelare
assist
i ligan.
Kungen, assistkung.
Mm. Alltså som mittfältare. Det är inte så ofta de får de här priserna.
Nej.
Men han har varit så kreativ hela säsongen. Lagkapten i skitsamma.
Ja, vi skitsamma. Ja. Det räcker nu. Okay. De har ju 5-0-showen mot Uzbekistan med sig. Men sen har det varit liksom lite trixigare för dem. Och vi imponeras inte. Är de bra på riktigt? Eller är det liksom bara massa stora namn som inte levererar? Eller snedsträck, och är det precis som EM-guldsommaren för 10 år sedan när de ju bara spelade oavgjort i gruppen, gick vidare som trea och sen via första slutspelsmatch mot just Kroatien, så som det var här i 16-delen, tog sig vidare och till slut efter massa dramatiska matcher där nådde EM-finalen och där släppte de loss och spelade bra mot Frankrike och vann 2016. Men här har vi ju med oss framförallt den här sanslösa upplösningen utav 16-delen mot Kroatien i VM. En overklig vändning som Portugal stod för. Målet i 94 minuten och sen tätt efter det, det bortdömda kroatiska målet.
Jag kan fortfarande riktigt släppa det där.
Och dessutom då en väldigt känslosam dag för de portugisiska spelarna eftersom det var årsdagen, datumet då lagkamraten Diogo Jota dog i bilolyckan tillsammans med sin bror, och det var ju också påtagligt efter segern där i Toronto när laget hedrade hans minne genom att samlas för en lagbild och Cristiano Ronaldo höll upp Rotas landslagströja med nummer 21 på. Så att den där 16-delsfinalen hade ju så mycket liksom, och kanske kan det ge en skjuts in emot den här matchen då, för att det här kommer ju leva ett helt eget liv, Portugal mot Spanien. Vi kan ju bara tänka oss Sverige mot Norge om det hade blivit så för vår del i en slutspelsmatch. Det är ju vad de kommer få uppleva här nu då. Och Spanien är ju liksom storebror, så som VM-guldmedaljör, EM-guldmedaljör fler gånger än vad Portugal har varit. Och kommer ju in till den här åttondelsfinalen med något helt annat i bagaget. En total kontrollerad prestation mot Österrike. Klar seger där. 3-0. Och det som gör Spanien extra intressant är ju liksom inte bara att de äger bollen hela tiden, vilket de gör, vilket är det som också gör att jag känner att det blir lite tråkigt i vissa stunder.
Ja,
men det är också det att så fort de tappar bollen så vinner de ju tillbaka den. Mm. Och de låter liksom aldrig motståndaren andas.
Alltså egentligen är det jätteimponerande.
Det är sjukt imponerande, men jag tycker inte att det är kul.
Nej. Det är det. Det är alltid det. Det är alltid det här problemet med Spanien.
Och det är alltid det här problemet med Spaniens nedstreck Barcelona i vissa stunder.
Ja, exakt.
Och så har de ju Mikel Oyarzabal då, anfallaren, som ju inte är den mest hypade stjärnan i den här turneringen. Men han gör mål. Han gjorde 2 i 16-delen. Han har gjort totalt 4 i turneringen. Han har gjort 18 mål på sina senaste 21 landskamper. Men om jag ber dig beskriva hur han ser ut, vad säger du då?
Ja, men han är väl gänglig. Mm. Han är alltså inte helt olik David Silva, tycker jag. Mm-hmm. Lite grann en annan gammal spanjor som jag tyckte mycket om.
Men du känner ändå att du kan se hans ansikte framför dig när du föreställer dig det?
Nej, men alltså det här var... Jag kände mig väldigt trängd mot väggen och slängde ur en liksom acquired taste-referens här. Som ingen kommer plocka.
Mikel Oyarzabal, 29 år gammal, som presenterade sig för den stora fotbollspubliken kanske när han avgjorde EM-finalen mot England för 2 år sedan i den 86:e minuten. Han inledde den turneringen som bänkspelare. Det var hans andra EM för övrigt. Det var ingen som visste vem han var ändå. Och vad vet vi egentligen om den här doldisen? Han har ju i princip sedan den här EM-turneringen varit det givna alternativet som spetsen i Spaniens anfall. Pålitlig målgörare, har öst in mål i VM-kvalet. Spaniens bästa målgörare genom tiderna i landslagssammanhang, alltså VM-hjälte från förr, David Villa.
Jaha, shit, jag tror du menar att Oyarzabal var
nej,
det.
Nej, här kommer vi in. Vi ska höra the real deal, kanske, än så länge i alla fall. Prata om Oyarzabals bästa förmågor. att han är flexibel och att han funkar liksom bra med alla i det där spanska laget.
He played very well because he combined with the number 10 today, Dani Olmo, sometimes Pedri, sometimes Merino. He combines very well, playing in the middle of the central backs, that makes that the central back don't go to the left when Lamine Yamal or Nico or Baena has one by one against the left back in the box. he's a shark.
Han är som en attackerande haj där då när han till slut får fatt i bollen, säger David Villa om Mikel Oyarzabal i BBC-podden Football Daily. Men han är ju lite som bärsakunden, för att ta en lite märklig jämförelse kanske, Mikel Oyarzabal. Han är anonym, i det jag vill säga, i det här gänget. Och han spelar ju också i Real Sociedad, så det är inte Barcelona som gäller många andra stjärnor i det spanska landslaget. Han är född, uppvuxen och fotbollsskolad i Basken i norra Spanien. Som det ser ut så är det liksom där han kommer förbli, vilket ju känns också väldigt baskiskt någonstans.
Ja, verkligen on brand.
I San Sebastian, där är den klubben här hemma. Han är 179 centimeter lång, han sticker liksom inte varken ut på tvären eller höjden eller utseendemässigt, och jag är osäker på om jag liksom skulle haja till om jag ens passerade honom på trottoaren på stan.
Nej, som sagt, han är lite lik David Silva.
Ja. Och på planen så är det ju nästan lite likadant. Ibland så zoomar jag in på honom och tycker att vad håller han på med? Han rör sig liksom så lojt. Han bara joggar fram till någon yta och sen tycker jag så att han står still där. Han ruschar fram lite till straffområdet och sen så står han liksom bara still där. Och så tänker jag, vad är det du vill göra nu när din kompis har bollen? Och kanske är det som är hans styrka liksom, att han inte drar till sig någon uppmärksamhet. Och till slut då när hans lagkamrater har gjort det, eller att han har dragit till sig lite lagom uppmärksamhet med någon markering, så är det som att han bara pjuff, sticker iväg på någon yta. Och så kommer ett inlägg från Cucurella som det gjorde i den här matchen mot Österrike. Och så sätter han foten till bollen och så gör han mål, Mikel Oyarzabal. Och så har de ju liksom sin målgörare i den där truppen. Trots att han inte är någon särskild filur. Och han vill ju inte heller vara det. Han tycker inte ens om uppmärksamhet. Han är bärsakunden i det här spanska landslaget. Det är en av galenskaparna aftershave-referens.
Aha, okej, jag undrade faktiskt. Ja. Men det här får man tänka lite på. Spanien har ju någon förmåga att få fram de här. Jag tänker också på en annan fall de hade en gång i tiden som heter Pedro. Hon var i alla de här stjärnspäckade lagen. Han höll sig lite på en kant, han kombinerade väl med alla sina spelare, han skickade in sina mål men fick inga rubriker riktigt på samma sätt som de andra stora stjärnorna. Det finns alltid en sån gubbe i de där lagen. Sen förresten, Cucurella, vet du att det betyder kackalacka?
Det kan jag tänka mig.
Nej, jag skojar bara, det var en kompis som drog den på mig och jag bara köpte det rakt av.
Nej, vet du vad, för det är ju cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Det är ju det som är...
Jag vill bara plantera en lögn. Därmed har vi lämnat den iberiska halvan.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Ja, vi ska in i en annan härlig match. USA mot Belgien som spelas tisdag den 7 juli på natten där, svensk tid. Och som vi var inne på förut, Belgien klarade sig ju med blotta förskräckelsen mot Senegal i sin 16-delsfinal. USA däremot besegrade Bosnien och Herzegovina och det gjorde de dessutom med en man mindre på plan under matchens avslutande halvtimme. Trots det gick de från 1-0 till 2-0 under den här tiden. De stod alltså emot väldigt bra trots Bosniens fördel. Det här röda kortet, det drabbade dock USAs gubbe i lådan, deras talisman, deras matchavgörande spelare, Follarin Balogun. Men det var ju under andra halvleget då, i en kamp om bollen, utan att riktigt titta var han satte fötterna, så då kan han ju trampa på Bosnien Muharemovic med dobbarna före. Aj, det måste såklart ha gjort ont. Det såg också otroligt oavsiktligt ut. Ungefär så kan man summera reaktionerna efter den här situationen. Men efter en rejäl omgång VAR-tittning, då visades ju Balogun ut. Ett alldeles för hårt straff, tycker USAs förbundskapten Mauricio Pochettino.
Never was red card. For me is... It's about to see the intention. If the intention is to damage the opponent, okay, I understand. But that never was, because a normal action in football that you are, you know, fighting for the ball and your feet land, no? That was maybe a little bit tough, the scene to watch, but I think never was intentional. I think, for me, that action never was, it's never red card, never.
It's never a red car, som man säger. Det betyder hur som helst att Follarin Balogun är avstängd i matchen mot Belgien. Han hade annars varit given i den här startelvan. Och Det här har i alla fall satt igång en jättestor diskussion nu i fotbollskretsar, i media, om det här med repriser och framförallt de i slow motion och om de har liksom pajat lite bedömningen. Mm. Före domaren Graham Scott som dömde i Premier League under 10 säsonger, han har en kolumn i The Athletic och han skriver bland annat att införandet av VAR har gjort att repriser i slow motion och stillbilder förvränger bilden av spelarens agerande och där får även ofarliga tacklingar att se allvarligare ut. Det är en sändning man känner igen lite från att allting ser värre ut i reprisen.
Mm.
Visst. Och att Balogun drabbades av den här moderna trenden i matchen mot Bosnien. Hans agerande var en del av det vanliga tuffa spelet inom fotbollen. Han tappade aldrig kontrollen. Kontakten var oavsiktlig. Men reprisen är obehaglig att se. Att Muharimovic fotled viker sig. Han har uppenbart ont. Han rör sig inte om något filmande. Men att den här domaren då anser att tacklingen av den här typen högst bör bestraffas med en varning.
Mm. Absolut ska det väl vara en varning. Men jag är trött på det här resonemanget om avsikt.
Ja, jag vet, för det har väl ingen höjd eller bäring.
Nej, men liksom om du råkar sparka benet av någon men inte menade göra det, vad fan spelar det för roll?
Nej, men exakt, jag dödade dig, men jag menar ju inte det.
Sorry.
Tycker dock det är intressant, för i reglerna domarna har för hur de ska använda VAR, alltså videodomarsystemet, så står det ju faktiskt spesat att normal hastighet bör användas för att bedöma en förseelses intensitet.
Hur vet vi att det inte är det de har gjort då?
För att de visar sen klippen för domaren på planen när de hjälper honom att fatta besluten. Mm. Och då spelas de ju upp i den här slow motionen och i stillbilder istället för att han faktiskt får se situationen så som den utspelar sig.
Mm.
Och det står också att i allmänhet bör reprisbilder i slow motion endast användas för att fastställa fakta. Mm. Till exempel var en förseelse har inträffat eller var spelaren befann sig eller var kontaktpunkten för fysiska förseelser är.
Mm.
Alltså inte att hålla på och sitta som du har gått nu troll. Att man sitter i till och med vi i tv ser ju hur alla situationer nu så vrids i just långsam takt.
Mm.
The game's gone, som de säger. Dock, en mysig stat om det här röda kortet som Follarin Balogun har fått, det är att han är den första spelaren i VM-historien att både göra mål och visas ut i en och samma match.
Oj, det känns ofattbart.
Sen. Han är den första spelaren sen. Kan du gissa vem?
Zidane?
Ja, Zidane 2006.
Yes, yes,
snyggt.
Yes, tack.
20 år sedan alltså.
Ja.
Otroligt.
Det finns fler matcher att se fram emot.
Alltså verkligen, Argentina ställs mot Egypten. Jag var ju nog inte ensam om att tro att Argentina var klara för åttondel när Licha Martinez, backen, skickade in 2-1 för Argentina. Cap Verde visade dock att de så kallade enklare motstånden man kan tycka att Argentina har fått i slutspelet inte tänker lägga sig pladask för Messis fötter.
Nej, men det är en tuff uppgift för Egypten med Mohamed Salah i spetsen naturligtvis. De klarade sig vidare tack vare straffavgörande mot Australien. Det är deras första slutspelseger i VM någonsin. De har inte varit i slutspel sedan 1934, det är ett tag sedan det. Men här kan de ju bara liksom sväva med, flyta med, njuta av möjligheten att möta det igen mesta laget och kanske då till och med inspireras av Kap Verde att skaka om Argentina, även om det känns som att nu har de haft sin skitmatch.
Men du, vad tänker du om Schweiz-Colombia? Det tycker jag låter jättesmaskigt.
Jag tycker också det. Man tror kanske inte det på förhand, men här är ju två lag som smyger fram lite i skymundan. Colombia var hårda, välorganiserade, ramstarka, gav inte till någonting mot Ghana i sin 16-delsfinal. Ghana hade noll avslut på mål. Och Schweiz, de har Xhaka, de har Embolo, de har Akanji. Och vi har sett dem swisha förbi de svenska spelarna i VM-kvalet med fart och enkelhet. Det här är två lag som har möjlighet att liksom smyga ganska långt, tycker jag.
Och du, Susanna, du och jag är tillbaka i poddflödet tidig morgon onsdag den 8 juli när vi blickar fram emot kvartsfinalerna.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.